CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Okej, det är fredag 19 april. I podden Marknaden i studion har jag Camilla Bergman, entreprenör och tidigare vd för Breakit och idag grundare av medieföretaget Loop. Eller hur?
Ja!
Och Kalle Söderberg från IG.
Yes.
Välkomna.
Tack.
Jag gick genom Kungsträdgården i morse. Körsbärsträden håller på att sluta och så snöar det samtidigt.
Ja, det är en speciell känsla.
Ja,
Sverige, april.
Hörrni, jag läste i veckan att La Sagrada Familia snart är färdig. Barcelona,
just
katedralen.
Mm.
Ni vet den här Gaudi.
Jag har stått utanför där och köat.
Samma här.
Har ni gjort det?
Ja.
Är den häftig eller?
Måste man ändå säga.
Ja, verkligen, men jag tror du tänker efter lite där. När var det här? Det var väldigt länge sedan. Jag minns faktiskt inte super mycket, men jag minns att jag tog lite foton.
Den har ju väldigt speciell arkitektur, ja. Om den ska kallas för det. Det är bara, det ser ut som en lerhög.
Jag skulle säga det, lite av ett jättekult sandslott. Men nej, det är jättekult.
Man började bygga det här i slutet av 1800-talet. Och sen har det dragit ut lite på tiden.
Lite grann.
Inbördeskriget och så i Spanien ställde till det. Men nu är det klart, snart, 2026.
Jag tänker spontant att på det här jätteklyschiga management chefledaruttrycket som man ska, som alla nya ledare säger på en kick-off, det är typ en, det har blivit som en naturlag. Man visar upp en bild på någon som går och drar en sten och så säger man så här, du drar inte en sten, du bygger en katedral. Och så ska alla anställda bara, halleluja, jag älskar bolaget.
Du kör inte den alltså?
Nej, jag har gjort den såklart, absolut. Men vi måste skrota det nu, för nu har alla lärt sig det där. Så att det blir bara pinsamt i rummet.
Men alltså egentligen, det här är så viktigt för Barcelonas varumärke, tänker jag. Att den inte är färdig. Det kan ju bli ett problem att den faktiskt blir färdig.
Så du drar så långt alltså?
Jag tänker så att det varit bra för Barcelona att det liksom aldrig blir klart.
Så det kanske är någon, de anställer några sen som saboterar den här lite med jämna mellanrum.
Jag tänker att de kan leva på det här nu i många år till. Att äntligen är den klar.
Kanske.
Ja, det finns en riktig PR-värde.
Sen blir det Köpenhamnsbörsen eller Notre Dame där till slut. Så får de bygga upp det igen.
Ja, precis. Mm. Bra PR. Mm. På tal om PR, så Financial Times, de jobbar ju stenhårt nu för att få upp Sverigebilden. Tänk att Svenska institutet måste fan vara överlyckliga den här veckan. Först skriver man då den 14:e en otrolig hyllning av EQT. Hör ni talas om det?
Nej.
Alltså man verkar samlat då Conny Jonsson, grundaren, Christian Sinding, norrmannen, vdn, och Marcus Wallenberg i samma rum.
Mm.
Och så är det bara en lång hyllningsartikel. Ett av världens största riskkapitalbolag. Och man berättar EQTs historia om hur då en ung Conny Jonsson skickas till USA. Och då har ju de här KKR precis köpt ut Nabisco, den här livsmedelskonglomeratet från börsen. Och det här var ju föremål för en väldigt här känd ekonomibok som heter Barbarians at the Gate. Läsvärd bok om man gillar liksom finansnörderi. Så han blev då superinspirerad och åker hem och startar här EQT med Wallenberg. Kul historia.
Ja, cool.
Jag blir trött på de här hyllningsporträtten på svenskar. Jag tycker det finns någon någonting konstigt i det. Och att jag vet inte, vi ska såklart vara glada över det, men jag tycker det är lite samma sak inom Impact som jag rör mig då, eftersom vi har då vår nyhetssajt Impact Loop, att vissa av profilerna i den nischen är, liksom, har blivit som någon sorts gudar utomlands. Mm. Och det är jättekul för Sverige varumärket och för dem och sådär. Men jag kan ändå sakna lite någon typ av, jag vet inte, neutralitet.
Ja, men vi älskar ju ändå när det står om Sverige. En hyllning till i Financial Times igår om börsen i Sverige. Tydligen har då Sverige under 10 år haft dubbelt så många börsnoteringar som Frankrike, Tyskland, Holland och Spanien tillsammans.
Okej.
Det är överraskande ändå.
Det var överraskande. Mm.
Inte lika många som London. Men det är också en lång artikel om Sverige. De intervjuar Carnegies vd Tony Elofsson och så berättar han om så här allemansspar på 80-talet som fick svenskarna att bara upptäcka aktier. Och såklart det omtalade ISK-kontot som alla vill sänka skatten på. En succé ju. Alltså man får ju bilden av att det finns en PR-konsult som har sprungit omkring då i London och liksom pitchat de här historierna om det otroliga Sverige.
Så hade det kunnat vara kul med en uppföljning på just alla börsintroduktioner. För många av dem kom ju för några år sedan och se procentuellt hur många som gått bra respektive dåligt och jämför det med andra länder.
Ja.
Ge en annan bild. Men ändå, ja.
Nej, men den där, jag vet inte liksom detaljerna, men man skriver ju i artikeln att de svenska bolagen är väldigt små. Och jag menar, om man kollar kvaliteten på alla de här bolagen som har kommit till smålistan så... Mm. Det kanske inte bara kvantitet som är viktigt här. Men
man undrar ju verkligen om det finns en sån PR-person som verkar i det dolda, eller om det är liksom någon typ av nästan slutet sammanhang som jobbar på. För jag tänker även på typ när Snoop Dogg åkte fast för att då rökt på i Sverige och A$AP Rock och Trump uttalar sig om det. Mm. Alltså det är som att det händer saker i Sverige som vispas upp väldigt stort. och är det någon då, tänk om det är någon som har ett finger med i spelet här och jobbar med det.
Kanske.
Får ta reda på.
Jag minns ju när jag ganska nyligen hemkommen från Uppsala där jag pluggade, så träffade jag en gammal studiekamrat och hans jobb då var delvis att sitta i receptionen på svenska ambassaden i Second Life. Alltså det här dataspelet. Kommer du ihåg det?
Nej.
Second Life var något så här, vet man går in i någon sån här låtsasvärld och...
Nej. Men vadå?
Han var receptionist på ambassaden i ett dataspel. Det var hans jobb.
Men var han verklig?
Han var verklig. Jag tror att han jobbade på det svenska institutet och de skulle vara så jäkla liksom framåt och representera det här dataspelet. Mm.
Okej, det är så mycket. Det är så många frågor här. Vi får gå vidare.
Den här veckan blir ett lite mer normalt avsnitt. Det var ju väldigt mycket fokus förra veckan på riskkapitalisternas deklarationer. Väldigt kul. Den här veckan ska vi prata om den oroliga börsen, om olja, inflation, en investering i svensk kärnkraft och om Varjas, riskkapitalisten Harald Mix bolag. Efter här. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal, arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP som sagt var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen, och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalet.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Kalle,
ja.
Vad har hänt i börsvärlden den här veckan?
Den här veckan, ja, men om man ska backa bandet lite då kanske, för att ge en bild av det som händer där ute nu, för att nu har det gått ner ganska kraftigt de senaste dagarna, men vi kommer ju då från, när vi gick in i det här året så var optimismen på topp, riskaptiten var på topp och vi såg framför oss 6-7 räntesänkningar från centralbankerna. Vi såg en ekonomi som faktiskt har klarat av den här väldigt jobbiga räntehöjningscykeln. Vi såg ekonomiska indikatorer vända upp, vi såg inflationen trenda ner och det kändes som att vi hade hamnat i det här liksom favoritklimatet för aktier. Goldilocks-scenario brukar man prata om, där vi ser tillväxt samtidigt som inflationen kommer ner. Alltså att centralbanker inte kommer agera åtstramande samtidigt som ekonomin ändå går bra.
Men det här måste ju vara liksom det ultimata tänket på hur liksom frikopplad finansmarknaden kan vara från typ resten av samhället, för att alla har varit superdeprimerade hela vintern. Liksom.
Ja, absolut. Men och då är väl också börsen är ju framåtblickande. Mm. Man vill gärna titta 6-9 månader, 12 månader framåt. Så det förklarade varför börsen gick urstarkt till en början det här året. Men nu senaste veckorna, det som har hänt är ju dels att amerikanska centralbanken Fed, det är ju de som i mångt och mycket styr det som händer på börsen skulle jag säga. Så att när de då börjar peka på att nej, men vi kommer nog inte sänka räntan så många gånger som vi trodde från början. Amerikansk makrostatistik kommer in mycket bättre än väntat. Amerikansk inflation kommer inte ner som väntat. Så att nu från att man trodde på 6-7 räntesänkningar så nu tror marknaden kanske på 1-2. Och det är en himla skillnad. Om det är positivt eller negativt, det går att diskutera. Men någonstans tror jag att marknaden såg framför sig en härlig mellanväg där vi skulle få i alla fall ett fåtal räntesänkningar samtidigt som inflationen kommer ner och tillväxten är stark. Som sagt, det var grundscenariot och därför börsen har gått bra. Men nu har man liksom börjat vara inne på att ja, men det kanske faktiskt blir så att vi inte får några räntesänkningar. Vad innebär det då för tillväxten längre fram? Skjuter vi bara fram de här problemen? Kommer ekonomin inte att kunna ta fart nu? Tycker då, det menar pessimisterna, medan optimisterna menar ja, men stark makrodata, det är okej, det är bra för bolagsvinsterna, arbetsmarknaden är stark i USA och sådär, och då kan vi leva med högre räntor. Men det som då har triggat nedgången nu är att vi har fått energipriser som har stuckit i höjden, primärt då av oroligheter i Mellanöstern. Och ja, det är man ju rädd för också ska smitta av sig på inflationen.
Så
och att vi ska få en andra våg av inflationen.
Så allt handlar om den här förtappade inflationen?
Ja, den är alltid på tapeten.
För det kom ju siffror från alltså svensk inflationsdata, ja, nyligen.
Och den som var ju bra.
Den var ju bra.
Ja.
Här går inflationen ner.
Exakt.
Men inte i USA då?
Nej, precis.
Och vad är problemet då?
Primärt så är det så att, som jag sa förut, amerikanska ekonomi går väldigt starkt. Det är ju liksom dragloket i världen just nu. Kina går sådär, men lite på uppåtgående. Europa som vanligt svagt, tänkte jag säga, men lite på uppåtgående. Svensk ekonomi sådär, men amerikanska ekonomi går väldigt starkt. Det gör ju också att den amerikanska arbetsmarknaden går stark och det påverkar löneinflationen. Så att det blir liksom som en, det beror på hur man ska se det. Så det finns två läger, men man kan ju välja se det som att det blir en ond spiral, att det är svårt att vinna den här inflationskampen då. Och när vi då ser energipriser som kommer upp igen, det var ju det som, alltså när Ryssland gick in i Ukraina, det blev ju en trigger tillsammans med då den här, efter pandemin hade vi stora problem med utbud, alltså leveransstörningar som drog upp priser. Och sen fick vi då Rysslands invasion av Ukraina, energipriser stack i taket och inflationen exploderade ju. Ja.
På tal om inflation, min kollega Gunnar, som du känner,
ja,
han berättar i dagens avsnitt av Kapitalet, kan man lyssna på faktiskt, en ganska kul historia om hur amerikanska bilförsäkringar har blivit 50% dyrare under 2-3 år. Och att de, hur osannolikt den låter, har blivit en ganska stor pådrivande kraft i den amerikanska inflationsstatistiken. Jag tror det viktas in på kanske 2-3% av liksom inflationskorgen.
Ja. Mm.
Och det beror på att, typ, att bilar efter pandemin blev jättedyrt. Och så har det dyrt att liksom underhålla bilarna från vänster. Och så har priset på begagnade bilar gått upp. Och då går liksom, måste försäkringspremierna också gå upp för att det blir liksom dyrare föremål att försäkra.
Mm.
Fascinerande.
Ja, faktiskt. Men i alla fall, bara för att knyta ihop säcken då, så är det väl lite grann så att mycket har gått väldigt bra. Många aktier har blivit högt värderade och därför så är ju också frågan, det kan ju vara så att det här ser marknaden som en anledning till att ta hem lite vinster, mycket har gått väldigt bra och att vi bara kanske får en nedgång på 5-10% och sen vänder upp igen. Det kanske, om det lugnar ner sig i Mellanöstern, det går att diskutera hur stor impact det här ändå kommer ha på oljeproduktionen och oljepriset i slutändan. Och sen kanske visar sig att det inte blir en så stor grej i alla fall. Mm. Men det är lite det marknaden är orolig för nu, att ska räntorna vara så här höga? Ska de ticka upp till och med? Ska vi prata om räntehöjningar igen? Börjar det liksom viskas om lite överallt?
Ja, men det, eller hur? Jag tyckte jag såg en rubrik i veckan om att man till och med pratar om det.
Exakt. Så det är ju ganska, alltså det har ju svängt så otroligt mycket. Och återigen, vi har ju vant oss med det de senaste 3-4 åren att experter och centralbankirer har ju haft fel i sina liksom prognoser om ekonomi, inflation och ränta egentligen hela tiden. Det säger väl också hur svårt det är. Och nu är man rädd för att de har haft fel igen. Alla marknader var jättekonfident med 6 räntesänkningar och nu börjar vi prata om räntehöjningar. Det har skett på några månader. Och det är klart att det ritar om det ekonomiska liksom, spelplanen ganska mycket.
I veckan så läste jag lite, det kom ju vårbudget i veckan, eller vår ändringsbudget. Man ändrar helt enkelt budgeten för 2024. Och det är alltid liksom massor med uppståndelse kring den där, vilka som är vinnare och förlorare och sånt där. Men jag läste i Dagens Industri, de har ju ett eminent arkiv där man kan läsa alla deras gamla artiklar. Då läste jag om vårändringsbudgetarna 92 och 93 och 94.
De var mörka, eller?
Nej, det var så deppigt. Det var så deppigt. 92, det är ju precis innan man höjer räntan till 500%. Det är totalt kaos i ekonomin. Och den här vårändringsbudgeten kritiseras för att vara liksom allt, man liksom tar inte de här problemen på allvar. Sen spolar man fram ett år till 93. Då har ju krisen redan ägt rum och man ser tillbaka på den. Liksom, då har man ju släppt kronan fritt och sådär. Men då lägger man ju världens jävla sparpaket. Alltså man ska spara om det var typ 10% av BNP eller sånt där. Det är ett stålbad i Sverige. Och sen så liksom bit för bit när man läser de här artiklarna så ser man hur det bör lätta. Och det är bara fascinerande. Nu är vi inne i en ekonomisk kris. Inte alls tycker jag kanske jämförbart med det man såg då. Men det, på tal om de här inflationssiffrorna och räntan, Får inte ni liksom känslan när ni ute liksom rör er i samhället och träffar kompisar att folk är så frustrerade på att räntan är hög?
Gud ja.
Liksom
ja, verkligen.
Folk tänker så här, men fan liksom, sänk den jävla räntan en gång.
Men vi har också gått och blivit typ världens mest räntekänsliga folk också.
Mm.
Alltså nu har ju vi i Sverige starka statsfinanser. Det är ju snarare hushållen som är risken just nu för svensk ekonomi. Och så har det ju varit sen räntorna stack upp så här mycket för att många har tagit väldigt mycket risk senaste åren. För att det har varit så, alltså det har varit nollräntor. Och det går ju att prata om vad Riksbanken borde ha gjort och inte ha gjort. Men det är klart att det eldade på, när man var så stimulativa så eldade det ju på ett synsätt vad gäller exempelvis bolån eller vad det nu kan vara. Det blir ju en jobbig baksmälla av det nu och det är väl det som gör att nästan vi alla har stenkoll på vad Riksbanken pratar om. Det är nästan som när Ingmar Stenmark åkte skidor för tiden. Jag var lite för ung för det, men då satt ju alla klistrade vid tvn. Det är snudd på när Erik Thedéen har räntemöte att liksom alla sitter och tittar och följer det här, för man vill se, kan vi bara få en indikation på en snar räntesänkning så att det snart kan rinna över på rörliga bolån så att våra månadskostnader kommer ner i alla fall några 100 lappar.
Pausar undervisningen mellanstadiet.
Exakt.
Alla ska kolla på Stefan.
Ja.
Nej, vad heter han? Erik
Ingvar.
Ja. Mm. Vad säger dina vänner?
Jag satt mer och reflekterade över vad folk pratar om i min närvaro och där är det mycket mer. Där är verkligen det stora snackisen snarare att regeringen inte, med de beslut som tagits så kommer vi inte klara klimatmålen. Och det här är liksom, lyfts i varenda sammanhang jag är med i nästan. Så det är nog lite olika bubblor också utifrån. Men jag håller med. Det är väl mycket sånt. Men sen tänker jag också en reflektion kring vad du sa, Jakob, att det är så tydligt vad som är. Vad som är på något sätt i börsen och vad som är läget på på bolagen som vi sitter och jobbar med varje dag. För där, där är det verkligen, ja, men det började jättedeppigt, och nu upplever jag att det har, för många har det vänt och varit liksom en, bara sen, vår lilla bubbla impactvärlden har det liksom varit de senaste veckorna en rad stora kapitalrundor, och man pratar om att så här, nu vänder det och det börjar, nu kommer våren, och det är även nu märks det även ute hos bolagen. Men sen så här, plötsligt, ja, jag ska inte säga att det bara är så, för då är det även har varit en rad konkurser och det var tuffa tider och sådär. Så att ja, det beror upp lite på vilken filterbubbla man är i.
Nej, men förlåt, men det där är ändå intressant att man märker någon typ av melt-up vad gäller kapitalanskaffning. Alltså att det finns riskvilligt kapital på ett annat sätt än för ett, två år sedan bara.
Ja, ja, absolut.
Så det är ändå en trendvändning som är positiv.
Och bara några månader sen, ja, okay. Faktiskt.
Men jag tänker, de där bolagen som ni på Loop, Impact Loop säger man, bevakar, det är också en helt annan liksom, tidsaxlar. Alltså börsen jobbar på 69 månader, men det här är bolag som ska... Som jobbar på lösningar som ska finnas på plats om liksom decennier.
Ja, men verkligen så. Och jag tror att det har varit så himla deppigt läge nu under vintern. Och så har alla suttit still och inte vågat riska så mycket. Men sen kommer man ändå... Det blir ju ändå... Pengarna finns ju. Det, vad kallas den här effekten? Han som tyvärr gick bort här nu för några veckor sedan. Kahneman-effekten. Att man känner sig fattig fast... man är jätterik, men sen så förlorar man lite pengar och då känner man sig fattig, fast man egentligen inte är det, man har hur mycket pengar som helst på kontot. Och den har vi pratat om, kapitalet gissar jag. Men ja, vad var min poäng? Då, nu kommer man ju ändå igång, och det, efter ett tag, alltså man kan inte gå runt och känna sig fattig hur länge som helst, utan till slut öppnar man ju ändå plånboken som investerare och investerar, och det är det som sker nu. Nu blir det lite ketchup-effekt, så att nu har det kommit en rad nya impactfonder. Almi, vi skrev bara om att Almi här för en dag sedan fått ihop 600 miljoner som ska investera till impactbolag. Stora rundor inom impactvärlden som inte alls, alltså vi pratar om att några miljoner kanske kapitalrunder i januari, men nu är det mellan 20 och 80 bara senaste veckan. Så det är verkligen en stor skillnad.
Det här kommer vi prata mer om lite senare faktiskt. Jag tänkte på en sista grej om marknaderna. Guldet, vi brukar inte prata om guld här i podden, men guldpriset har ju bara blåst inom taket.
Ja, det har gått starkt
bara på liksom två veckor. Varför då?
Det finns många variabler som spelar in. Det är inte helt enkelt tycker jag att förklara rörelsen här i guldpriset heller. Men man brukar ju säga att guld är ett bra inflationsskydd. Och vi vet att exempelvis vi har sett en ökad efterfrågan från centralbanker som har velat, de har en guldreserv. Man har en valutareserv och så har man en guldreserv. Och det här suget på att öka sin guldreserv har ju ökat senaste åren väldigt dramatiskt. Och har ju spett på det här guldpriset då. Men på kort sikt så tror jag det mer handlar om, man brukar prata om flight to safety, man vill fly till trygga hamnar, och då agerar ju guld just en sådan trygg hamn där det känns bättre att äga guld kanske än vad vet jag, tillväxtaktier i USA. Så det kan vara vissa sådana rörelser också tror jag, men sen det kan ju påverkas av allt ifrån alltså mer långsiktiga trender. Vi har en ökad medelklass i världen. Indien är på stark frammarsch. Jättehög liksom, privat efterfrågan på guld. Det kan vara en grej även från bolagshåll. Guld används ju mycket i industrin mer än vad man tror. Så det finns många så här långsiktiga drivare som kan förklara att guldpriset har gått bra senaste åren. Men ja, på slutet så tror jag mer att det handlar om klassisk risk-off-beteende. Man säljer kanske aktier som har gått bra och man flyttar sina pengar till någonting som känns tryggare.
Men alltså guldgrafen... Nu låter man som sån här graf.
En sån som mig alltså.
Nej, men den ser helt otroligt. Det var ju liksom en det rörde sig inte alls fram till 70-talet. Nej. Och sen så släppte man den, liksom Bretton Woods allt vad det heter.
Just det.
Och det är ju, det har gått upp så mycket så att det inte är klokt.
Nej. Men du såg ju faktiskt en intressant graf på det. För att om man jämför, så bra har det faktiskt inte gått om man jämför med aktiemarknaden. Så ska jag bara säga det. Så jag såg en jätteintressant graf där man såg att till lika hög volatilitet, alltså hur mycket det har rört sig upp och ner, till samma volatilitet så har börsen ändå gått betydligt bättre senaste, det var ju kanske de senaste 10 åren då, så det var inte sen 70-talet. Men bara eftersom man pratar om att guldet har gått så bra, så har faktiskt aktiemarknaden gått bättre.
Men det finns väl också ett narrativ här, liksom olika goldbugs och sånt som vill läsa in att det här är typ ett tecken på att amerikanska statsskulden är för stor och att liksom dollarn...
Vilket det nu är.
Jo, ja. Men att det finns liksom en annan historia här också.
Ja.
Och det är krig och elände och guld, liksom, guldet är den enda riktiga... Det enda riktiga skyddet liksom.
Ja, precis.
Mm. Vad ska man läsa in i det då, tror du?
Vadå, vad menar du nu?
Är det så? Har de rätt?
Jo, men det tycker jag väl att de har. Alltså det är klart att det finns fog för en sån oro. Och ja, det är många länder som återigen i spåren av den här nollränteperioden som vi hade, egentligen i spåren av finanskrisen, när allting skulle egentligen komma upp på benen igen, om det skulle stimuleras på alla möjliga sätt, det skapade ju en ny värld, och där framförallt då stater men också hushåll och bolag har liksom, ja, men tagit väldigt mycket mer risk, för att man sänkte räntan till noll, man köpte statsobligationer, man har gjort allt för att hålla ekonomin under armarna, och det, då har man ju på ett sätt blåst upp en bubbla. Men samtidigt som den här bubblan, apropå de höga statsskulder, har man ju varit rädd för i 10 år.
Mm.
Och jag tror att det är vanskligt att liksom bli för pessimistisk för att stater har för höga statsskulder. Det är vissa som har ropat på det länge och varit pessimistiska till världsekonomin och till börsen, för att det här kommer smälla en vacker dag, och de har gått miste om väldigt mycket avkastning. Så att, ja, de kan ha rätt i sak, men man ska vara försiktig också när man läser såna här pessimistiska uttalanden och tankar.
Jo, men det är många små åsikter om amerikanska skuldsättningen och typ dollarns dominans liksom. Ja. Men det är rätt svårt att pricka den, om det nu kommer rasa ihop någon dag, så är det rätt svårt att tajma den.
Ja, men det blir också lite too big to fail. Det kommer alltid hittas på någonting kreativt. Människan är kreativ och brukar hitta lösningar på saker, även om det i grunden är fel. Och amerikansk skuldsättning har aldrig varit så hög. Så ja, jag tror att det är vanskligt att basera liksom ett negativt utfall för ekonomi och börsen baserat på just det.
Mm.
Även om det är negativt.
Nog om detta. Vi ska prata om blykalla investeringar i energi, och så ska vi prata om Harald Mix bolag Varjas efter det här. Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen. Daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen, sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige, och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se, och Carla stavas med C. Tack så mycket till Carla. Blykalla är ett namn som har börjat dyka upp lite här och var, och det handlar ju om svensk kärnkraft, en konstform som man nästan trodde var bortglömd vid det här laget. I veckan fick bolaget in 80 miljoner kronor i riskkapital från något som heter Nucleation Capital, amerikaner tror jag, och Norrsken Launcher, och det värderas till 500 miljoner. Camilla, det här, sånt här följer ni med i. Vad är det för något? Vad är Blykalla för någonting?
Ja, men det är en av flera aktörer som jobbar med så kallade SMR, eller ska göra så kallade SMR, som är små modulära kärnkraftverk, alltså vi kallar det för mini kärnkraftverk, som är typ stora som en liten låda. om jag förstått det rätt. Och ska kunna ge då till exempel datacenter eller företag framförallt som vill ha sin egen energistation kraft.
Och det här är grundat av en kille på KTH tror jag. Jag såg en bild på honom och om man tänker sig liksom hur världens smartaste människa ser ut.
Då är det som han.
Då så såg han ut.
han ser lite som en galen professor kan man säga. Fast på att det säga med kärlek. Janne Wallenius. Det finns ju också det är ju en väldigt typiskt manlig stereotyp av en professor. Men jag håller med dig att han har lite den luckan. Men nu är det en kille som heter Jakob Stedman som är vd och driver det där. Janne är kvar och jobbar i bolaget. Men sen det finns även, de är inte ensamma i Sverige, vi har även Novatron Fusion som gör samma grej och sen finns det liksom aktörer som inte jag känner till ute i världen, men det är de här som är större, liksom större svenska varumärkena.
Det är kul, för man har ju annars liksom hört folk säga att det här att bygga kärnkraft var någonting som man kunde göra i Sverige på typ 60-talet, men att den liksom kompetensen bara har städats bort. Men de här blykalla läste jag de ska bygga en testreaktor med Uniper tyckte man läsa, ska finnas färdig 2029. Det är ganska snart. Alltså den här tekniken finns ju då tydligen.
Alltså det finns ju många som säger att det kommer liksom, det lycka till, det kommer inte gå. Och inom den lilla, inom energibranschen, då är det nog många som inte tror att det kommer lyckas, för det är väldigt snabbt. Men själv så kan man ju känna, men gud, ska det ta så lång tid?
Men du nämnde ju detta för en liten stund sedan. Det verkar hända någonting på energiområdet nu. Alltså, vi har haft en tid då alla liksom, startups och nya bolag har ju i princip gått på knäna. Det har inte funnits några pengar överhuvudtaget. Men nu så börjar folk investera i energi, liksom startups, eller?
Absolut, ja, och det är ju verkligen jag måste bara säga att man själv kan känna sig, men gud, ska det ta så lång tid, som jag sa, alltså kärnkraft just tar så lång tid, men jag pratade just med Jakob Stedman då, som är vd för Blykalla, och han sa ju, det här med att ha ett mål som är så långt fram kan vara liksom så frustrerande som entreprenör, för att själv, man har ju det här i blodet på något sätt att tänka så här, det här måste vi fixa nu inom typ ett år, men det går ju inte med kärnkraft eller många av de här stora energilösningarna. Men tror jag det är mer det jag menar. Men jo, men det händer jättemycket där. Jag skulle säga, vi tittar mycket på olika så här, impact-nischer eller nischer då inom, man tänker kanske att impact är en enda stor bubbla, men det finns ju hur mycket som helst, från liksom, polyesteråtervinning till SaaS-plattformar som optimerar värmen i byggnader till just de här mer, man ska klumpa samman det, men energilösningar där man behöver bygga någonting. Så det kan vara kärnkraft eller vindkraft, vågkraft eller vad det nu kan vara. Och de är väldigt attraktiva just nu. Och tittar man på värderingar på de bolagen, de är liksom betydligt högre än om man jämför med typ, ja, egentligen nästan varenda en. Men alltid från så här textilåtervinning till e-handel eller vad det nu kan vara. Det är många vill in i energi.
Intressant.
Ja, verkligen. Men egentligen inte så konstigt, för att dels så finns det väldigt uttalade mål från regeringen att vi ska ställa om till ett helt fossilfritt samhälle och vi ska vara helt fossilfria 2050. Och det kommer en massa olika typer av liksom öppningar för det här, och vår klimatminister har varit väldigt tydlig med att hon tror mycket på kärnkraft. Då öppnar ju det såklart upp för både att fler entreprenörer rör sig hit, men också fler investeringar. Men sen så är det också ett, jag tror man, någonstans så är det så här också, man investerar i det man själv kan och tror på, och energi är ett sånt område som många ändå kan relatera till, och det berör en. Det är också så här kopplat till typ mobilitet som många ändå tycker är kul att investera i, så att, ja, men det finns många förklaringar till det.
Jag fick en liten aha-upplevelse häromdagen. För att man säger ju liksom att elbehovet i Sverige, det väntas ju fördubblas fram till 2045 eller sånt där. Har ju legat helt still i alla år. Men nu plötsligt så, liksom, så stiger här elbehovet väldigt mycket. Elbilar och liksom internet of things och allt sånt där. Men man inte pratat så mycket om AI. Mark Zuckerberg, han presenterade någon ny sån här hysterisk språkmodell i veckan. Jag fattar inte så mycket, måste jag erkänna. Men det är då någon ny sån här typ chat-GPT-utmanare som ska vara supersmart. Men det man säger mer och mer i den världen, det är ju att flaskhalsen för AI-utvecklingen, det är ju dels sån här chip då förstås, men det är också energi. Att det kommer gå så fruktansvärt mycket energi. Om alla ska ha liksom en liten AI i telefonen som ska göra 1 miljard beräkningar och allt vad det är,
okay.
Så kommer alltså det kommer gå jättemycket energi. Så man kan tänka sig att de här prognoserna över elbehovet kanske till och med underskattade. För att det här med AI, det har liksom verkligen, det är först nu som det har, man börjar prata om det som en...
Nej, men så är det verkligen, och om man tittar på just den här investeringen, så Norrsken Launcher då, som är liksom impact-hubben, Norrskens investeringsarm som fokuserar på just men väldigt så här, tekniktunga, forskningsintensiva affärsidéer. De gick in i Blykalla just bland annat av den här anledningen, att det kommer vara ett sånt enormt energibehov, och då behöver vi alltså alla energislagen, så det är inte bara kärnkraft, men den det är en av dem helt enkelt.
Men vad tror du, ska de sälja konsulttimmar? Ska de sälja reaktorer? Eller ska de sälja el? Vet man någonting vad Blykalla...
Ja, nej, men det är reaktorerna de säljer. Så att istället för att förlita sig på... man vill hämta hem sin egen energi. Man inser att det kommer att kosta väldigt mycket. Det kommer att vara brist på den kanske. Och då behöver också fler och fler tänka på hur kan vi ha vårt eget lilla kraftverk hos oss. Mm. Och då är just en sån här ett minikärnkraftverk, om det funkar, för det vet vi ju inte än. Det är ju verkligen, det är ju inte bevisat att det kommer kunna funka och rulla ut i så här kommersiell skala, men då är det ett alternativ.
Så typ liksom Northvolt skulle kunna ha en egen reaktor uppe i fabriken för att...
Ja. Ja.
Det är fascinerande.
Ja, absolut. De har säkert något. Jag vet inte hur det ser ut idag, men de har ju säkert löst det på något smart sätt redan idag.
Finns det andra energibolag som ni har sett, som ni har skrivit om?
Ja, men det är lite, man kan säga det är två bubblor inom bubblan då. Den ena är ju verkligen de här som bygger stora lösningar, alltså typ en jättestor vågkraft, en jättestor boj som ligger ute i Core Power Ocean till exempel, som är ett sånt bolag som då ligger ute i havet och samlar ihop vågkraft. Och den andra är, och det är liksom, det är en typ av investerare som går in där och som satsar på den typen av projekt. Carl-Johan Persson till exempel gått in i, nu hörde jag, ett nytt bolag som heter Skala som ska bygga just olika typer av energilösningar. Så det börjar även investerare som kanske inte har rört sig där tidigare går in i det, för att de ser att det här är ett sånt stor efterfrågan framöver. Men sen är det även de här mer egentligen typ vanliga mjukvaru- och SaaS-bolagen som ser att här finns en chans för oss att komma in och tjäna pengar. Så då har de, det kan vara typ SaaS-tjänst för uppvärmning av fastigheter som jag nämnde, eller det kan vara, nu skrev jag om ett bolag i veckan som också fått in pengar, ganska mycket, Geofy som säljer till villaägare en fast, man betalar en fast avgift på typ 3000 kronor i månaden, då får man värmepump, allt energibehov du behöver och så vidare på grund av det. Så det är lite annan take på det.
Mm. Intressant. Mm. Jag tänkte på Acelio nu, Kalle.
Mm. Alltså, på energilagring. Ja.
Nej, men på Acelio och typ Sterling Energy. Det finns ju många noterade energi typ inom situationstecken startups som bara har konkat för att de blev... Börsen vill inte se dem.
Nej, men jag tänkte på det. Du pratade om textilåtervinning. Det var väl Renewcell också. Har ju. Och sen har du har Minesto. Det är väl också någon typ av våg... Vad det nu hette. det är väl lite det. Om man ska försöka applicera på... Nu pratar vi både noterade och onoterade bolag. Men jag tror ju... Eller tror. Det är bara att titta kursgraferna de senaste åren. Det har ju varit uppenbart så att börsen är ju inte så långsiktig. Man kan inte titta... Man kunde det för några år sedan när det var hett. Då kunde man titta 5 år bort. Ja, men okej, de kommer gå med vinst om 5 år. Ja, men det är okej. Visionen, den är väldigt stark. Framtida tillväxten är väldigt stark. Men plötsligt så fick vi högre räntor och tillnyktring på marknaden. Och då har man inte lika mycket tålamod längre. Då vill man se lönsamhet här och nu nästan. Och det är väl det som blev så tufft då för noterade bolag. Och någonting att ta med sig här är ju lite grann... när man letar de här bolagen, de flesta har ju väldigt spännande affärsmodeller. Men ens när man ska ta med sig en grej och titta på, skulle jag säga att det finns en stark och kapitalstark huvudägare i sådana här bolag. Alltså vikten av det tror jag blir väldigt viktig, och vi har ju sett hur lätt det är att bränna sig i bolag med superspännande tekniker. När man läser om dem, jag fattar knappt hälften i många av dem. Det är jättekomplicerade grejer, men det finns en väldigt stor adresserbar marknad, men vinster ligger långt fram i tiden, och det har ju varit en väldigt dålig kombo senaste åren på börsen. Och även om börsen har gått starkt senaste året, halvåret, så är det någonting som inte har hängt med, så är det ju alltjämt mindre olönsamma bolag. Och många av dem hittar vi ju inom den här sektorn, så, som är väldigt bred, ska ju sägas.
Men intressant på hur små marginalerna då är liksom mellan att typ utskrattat konkursbolag, ja, och typ hypat och onoterat så kallat impactbolag.
Ja.
Men Azelio var väl också ett impactbolag, fast man kan inte vara det på börsen riktigt.
Nej, och det är exakt, och det blir så här, börsen är ett sätt att skaffa kapital, men det finns också baksidor med börsen, just för att den är ändå ganska kortsiktig, och det kan ju förklara varför vissa bolag ibland väljer att lämna börsen, för att man helt enkelt tycker att det, liksom, det är inte en plats för oss här och nu i det stadiet vi befinner oss. Så att det finns både för- och nackdelar med att vara på börsen.
Alltså jag skulle verkligen säga att det är väldigt få av de här bolagen som platsar där. Det är helt rätt spaning, och problemet är också, och nu går vi liksom in på själva kärnfrågan med typ hela gröna omställningen, att det bygger ju ändå på att människor vill, inte bara tänker på lönsamhet och vinst, även om absolut, många av de här idéerna ska ju såklart leverera vinst, annars kommer de inte kunna fungera, men om man bara har den hatten på sig, då det är i alla fall min spaning, eller liksom nu när vi har ändå jobbat med de här typen av bolag en tid, att det räcker inte, utan investerarna som går in i de här projekten, de har ändå en lite annan hatt på sig också, att de tycker att det är viktigt. Mm. Och den psykologiska aspekten är det ju extremt få som sitter och handlar på börsen som har. Mm. Eller jag vet inte vad du säger.
Ja, nej, men så är det ju verkligen. Och jag tror också vikten av att politiker känner det här också, alltså ja, med investeringsviljan. Vi pratade om det innan sändning här, eller innan inspelning, just hur man skulle kunna brygga över, prata om oljan och det vi pratar om nu. Och det vi såg när oljepriset stod i $140 fatet var ju att det, från politiker håll, det skreks ju frenetiskt, vi måste satsa mer på förnybar energi, vi kan inte vara så beroende av exempelvis rysk olja och gas, som i Tyskland, som var ju helt, ursäkta, fakt, för att liksom man var så beroende av rysk olja och gas. Men i takt med att oljepriserna har kommit ner, energipriser överlag har kommit ner, och vi gick in i sämre ekonomiska tider, högre räntor, då har ju det fokuset, det har ju liksom mattats av lite grann. Ja.
Men härifrån är ju inte steget långt till Varjas. Det här är ju då riskkapitalisten Harald Mix bolag som investerar i företag som verkar ha som gemensam idé att liksom försöka lösa klimatfrågan, på tal om att kanske ha en delvis annan idé än att bara tjäna pengar. Jag vet inte. Och det som är kanske unikt här är att det sker på sån otroligt stor skala. Du träffar ju Harald Mix för Loopsräkning ganska nyligen.
Mm, precis, så det är han och sen är Carl-Erik Lagerkrantz som driver Varjas, eller startat Varjas och driver det. Och det är precis som du säger, att de vill kombinera de här två spåren med liksom hållbarhet och såklart att det ska generera bra med pengar. Men det som jag tycker är spännande och som jag tror kan vara en liten spaning framåt, det är hur de sätter upp hur de bygger impactbolag. För att vad som skiljer dem åt från i princip alla andra riskkapitalister är att de startar egna bolag. Inte bara, de investerar också, men de är med redan från starten. Så att ta då, det senaste exemplet är ju då Syre, syre på svenska.
Ja, är det så det heter?
Ja, tydligen. Mm. Det visste inte jag heller. Men, som då varje...
Lite besviken blir jag faktiskt.
Det.
Ja, men du måste säga för att lyssna, det här är någonting som då Varjas har startat med H&M.
Ja.
Och de ska återvinna textilier.
Ja, polyester precis. Mm, som okay. Då, ja, det är absolut, det är ju textilier. Så ja. Och sen så att de är en, kan man säga, plug and play lösning kallar de sig, så att om de kan ta gamla kläder och sen så gör de det genom sin process, en massa olika steg, och sen utkommer en tråd som de kan sälja till H&M, till exempel tillbaka till sig själva då, eller till bilindustrin som kan göra bilsäten av det. Alla egentligen som har någon typ av textilier.
Men kan vi backa bandet lite? Mm. Harald Mix, det är grundare av Altor.
Ja.
Framgångsrikt riskkapitalbolag. Och nu har han startat här liksom som en egen liten sideshow, eller?
Ja, fast han gör nog mest det nu. Så jag vet inte om det är en sideshow egentligen. Det kanske är Altor som är, jag vet faktiskt inte.
Men vet du varför han gjorde det här? Jag tänkte du träffa honom.
Ja, precis. Jag borde fråga. Nej, men han, det är ju väldigt tydligt att han, han drivs ändå mycket. Det måste jag ändå säga, att den uppfattningen fick jag. Att han tycker att det är väldigt viktigt med den gröna omställningen. Men så är han ju, så här, det är klart att den ekonomiska aspekten är jätteviktig. Och det som han är duktig på, har jag förstått när jag också pratat med folk runt omkring honom, det är det här med att verkligen göra supervassa prognoser på hur man ska räkna hem ett sånt projekt. För det, och nu kommer vi tillbaka till min spaning då. Det blev en lång rundvandring här. Men dels då att de startar upp egna projekt, och det blir en, det är två saker som skiljer dem åt. Ett, de startar upp egna projekt. Så ta fallet Siri, jämfört med Renewcell, som du var inne på, Kalle. Mm. Så var ju H&M även delägare i Renewcell. Ägde typ 10%, tror jag. Mm. Och varför la de... Då gick ju Renewcell i konken, och så veckan efter i princip, eller om det var 2 veckor efter, så lanserade Siri. Och då kan man ju fundera på varför backade inte bara H&M Renewcell med 6 miljarder kundordrar som de har då lovat Siri. Men den stora skillnaden där är ju att Siri har de varit med och startat själva och verkligen kunnat påverka och jobbat med nu i flera år i ett projekt, hittat en unik teknik för det och sett, min gissning är att de har lärt sig av Renewcell och nu vet de hur de ska göra det bättre i egen regi. Men så det är den ena saken som skiljer dem åt, men den andra är också att de utgår mycket mer från problemet som finns än från idén. Och det här låter ju så otroligt självklart, för gör man inte alltid så? Nej, de allra flesta projekt inom både energi, som vi varit inne på, impact, hållbarhet, då är det typ en forskare, till exempel Janne Wallenius, som du var inne på, som har suttit på KTH eller något annat universitet, kommit på en idé, och sen ska man ta det där från labben ut till marknaden. Och det är ofta jättesvårt. Vi har liksom så mycket mer forskning och innovation än vad vi har kommersiella affärsidéer i Sverige. Och vi är ett av de länder som faktiskt är sämst på det, tydligen, i världen. Att få ut forskning. Men vad istället då Vargas gör är att de typ tittar sig omkring. Okej, det finns ett jätteproblem i textilbranschen. Det är en av de smutsigaste branscher som vi har. Hur kan vi lösa det? Och så jobbar man liksom bakåt istället. Och tänker, okej, vad kan vi påverka mest? Polyester, där, det är en miljöbov. Hur kan vi då se till att den blir mer miljövänlig? Då behöver vi de här olika stegen. Och sen sätter man ihop en liten verktygslåda i att lösa det. Och sen ser man till att säkra kundordrar. Och då har man liksom en helt annat case än om man bara har en innovativ idé som kanske någonstans där framme kommer generera vinst.
Just det. Ja, men precis. Du nämnde det. H&M har ju lovat att köpa fiber från de här, får jag säga, syre. För 6 miljarder kronor. Så att det, men finns det en teknik som funkar? Är det här någonting som existerar?
Ja, jag intervjuade Dennis Nobelius, som kommer från, han var COO på Polestar, nu vd för Siri. Och det är också en grej som skiljer då, i den här då, vad ska man kalla, Vargas playbooken. Så identifierar de problemet, ta fram en process för det, ser över hur de kan innovera i produktionsprocessen så att den blir liksom någonting helt nytt, bygger upp teamet, och då kommer sådana personer som typ Dennis in. Han är ju egentligen inte en entreprenör då, utan han blir mer en delägare slash vd för det här projektet. Och ja, så när jag intervjuade honom så hade han på sig en tröja som ju var gjord med det här.
Ja, det var ju smart.
Ja.
Om man kollar på Vargas portfölj, det är Polarium som är batterilagring, Northvolt som är batterier till bilindustrin, H2 Green Steel, Aira som är värmepumpar.
Det heter faktiskt Aira.
Jaha, jag har alltid också sagt Aira.
Aira är bättre.
Jo, men, man,
men det är bra.
Du vet inte.
Ja.
Alltså de här...
Det är liksom inte så heller så. Det blir inte bättre av att man säger så här, Siri, och så ska det kommenteras, eller Aira. Men det är bara här i Sverige. Vi får komma, vi är väldigt liten del av det.
Med liksom reklambyråerna från... Ja. Okej, och så är det Siri. Men Han har ju fått lite kritik för att liksom, en del kallar honom för så här bidragsentreprenör, eller hur?
Ja, men han har fått väldigt mycket kritik för just det, så här, kommer det här någonsin bli lönsamt? Är det bara att det pumpas in en massa skattemiljoner i de här projekten, grönt stål och så vidare? Men också väldigt, väldigt, väldigt hyllad. Alltså mer hyllad. Apropå idolporträtten på svenska personer så är ju han en sån som verkligen fått vara med i de sammanhangen också.
Det är väl kanske i synnerhet den här H2 Green Steel som det skrivs mycket om och huruvida det ska liksom överhuvudtaget funka eller
ja,
inte.
Ja, precis.
Men jag måste fråga, vems pengar är det som Vargas investerar? Är det Haralds egna pengar eller finns det någon som liksom en sån här riskkapitalfondmodell i bakgrunden?
Ja, men de är ju ett riskkapitalbolag där de har, jag vet faktiskt inte hur mycket det som är hans privata pengar och hur mycket som är från andra, men de är inte ensamma i alltså att gå in med pengar, utan de har ju också fått med sig ett antal olika men typ som i Siri, då är det en, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men det är en av de största klimatfonderna i världen, jag borde veta det, som också har gått in med mycket pengar, så det är ju oftast att de liksom saminvesterar.
Men finns det fondstrukturer bakom? Jag tänkte, vi pratade mycket om det här förra veckan, att riskkapitalbolagen har ju, det är ju rådgivningsbolag, och sen så har de ju fonder som är fristående från rådgivningsbolagen, och det är de här fonderna som liksom olika institutioner droppar sina pengar, och sen så får ju då rådgivningsbolaget avgifter från fonden.
Jag vet faktiskt inte hur det ser ut. Nej. Får ta reda på det.
För att, bara en reflektion jag hade, det skulle ju kunna vara världens bästa affärsmodell här, för att om den traditionella idén i riskkapital kretsar är att du liksom har den här fonden med pengar i, du säger till kunderna liksom, investera här, vi kommer köpa ut några bolag från börsen, vi kommer sparka lite folk, byta IT-system och sen säljer vi det här om tre år för liksom dubbla priset, så får ni tillbaka era pengar om liksom sju år. Då är det ju kanske ännu mer attraktivt då att säga så här, att nu ska vi typ lösa klimatfrågan. Det kommer kosta 1 000 miljarder spänn och det kommer ta 50 år. Och ni stoppar in pengarna i fonden och vi tar 2% per år i avgift för det. Alltså som så här riskkapitalmodell så skulle det vara, det är ju förmodligen det mest lönsamma man kan göra. Eller liksom alternativet är om det är liksom i huvudsak mix då, om han riskar sina egna pengar. I de här.
Men det gör han ju definitivt. Ja. Men där får vi nästan kolla. Det känns som att vi om vi ska ge läsarna. Jag är så van vid att ha en nyhetssajt, men vi får kolla upp det här.
Ja. Men Harald, han är varmt välkommen hit och gärna utveckla.
Men jag ska bara säga en sak till som jag tycker är spännande och liksom är ett smart grepp som vanligt bolag, eller man kan säga, borde titta mer på hur Vargasbolagen har gjort. Och det är faktiskt det här med, nu skrattar vi lite åt det här med namnen, men har varit väldigt duktiga på att paketera de här bolagen. Och det tänker jag också just tillbaka till liksom, hypa upp värdet på ett företag. För att det vanliga när det gäller såna här typer av tekniker i den gröna omställningen, det är som sagt, det är någon forskare som har kommit på en idé och sen så lite hjälpligt knackar man ihop en hemsida och så är man ute och söker kapital och sen tar många, många år, man är beroende av stora statliga stöd och så vidare. Men med de här Aira, Siri, Polarium också, H2 Green Steel absolut, då har de istället, ja, men de gör liksom tvärtom, de tar fram en fantastisk grafisk profil och det är Aira till exempel som ju då värmepumpar, det är ju typ det osexigaste man kan ha, men då är det liksom något lakan som flyger i vinden och så är det bilder på så här italiensk, någon italiensk liten piazza och så, ja, eller vad det nu är, och det är ju superviktigt när man tar in kapital, alltså att folk känner så här, wow, det här är nästa grej, det här resan vill jag vara med på. Så det borde ju ändå andra lära sig av, tycker jag.
Säkert är det så. Mm. Alltså, eller jag vet inte. Men det är uppenbart när man ser att
Det borde de.
någon skäggig stockholmare med så här sotamössa har suttit och tänkt på de här paketeringarna. Och jag vet inte hur värdeskapande det är.
Det är egentligen enormt värdeskapande.
Tror du?
Jag säger. 100%.
Mm. Sen är det intressant, för det har ju blivit en väldigt het marknad. Vi har ju börsnoterade Nibe. Ja. Som ju en konkurrent. Och så har det ju, det är verkligen en sektor som ju var, det är lite typiskt när man ser en stark efterfrågan komma och så ska alla in samtidigt för att ta del av den här kakan. Mm. Så från att vara superhet sektor så är man ju livrädd för lönsamheten framåt, för att konkurrensen ska bli så stor, för att det är så många som ska in i det här, för man ser en väldigt stark efterfrågan.
Ja, och nu hade det dessutom, jag läste bara idag, hade försäljningen av värmepumpar, det är ju sån här grej, kan ni också få ibland så att ni får en så här aha-upplevelse och bara, det här trodde jag aldrig att jag skulle intressera mig för eller jobba med någon gång i mitt liv. Och så är det för mig med värmepumpar. Och nu läste jag i morse i alla fall att värmepumpsförsäljningen har gått ner rejält första kvartalet.
Ja, men det vill ju alla ha, apropå då, när energipriserna var skyhöga och alla skulle fira jul ute i typ sommarstugan och det kostade mycket som helst, då skulle alla ha en värmeluftspump i sitt hus eller sommarhus eller vad det nu var. Men med energipriser som har kommit ner så, och räntor som är så höga, så är man inte riktigt lika sugen på att lägga ut. Nu vet jag inte vad det kostar, det finns alla möjliga modeller, men vad intressant, återigen, investeringsviljan även hos dig och mig kan diffa så mycket på så kort tid och gör det väldigt svårt att förutse marknaden, alltså hur stor marknaden ska bli. På sikt kan det säkert bli jättestor, men en kortsiktig setback har det ju blivit, och det syns ju då i Nibes aktiekurs väldigt tydligt.
Mm. Det finns ju ett till bolag som heter Quantum som tog in typ en halv miljard förra året. Som också är värmepumpar. Och det verkar finnas någon, liksom, någon, det kanske är regleringsdrivet, men liksom finns, britterna ska typ byta ut 1 miljon oljepannor mot värmepumpar och sånt där. Så det finns liksom någon form av...
Alltså det finns en enorm underliggande stark tillväxtstory, verkligen.
Som också inte bara är, alltså här i Sverige är vi väldigt vana vid värmepumpar, men det är inte alls så vanligt ute i Europa. Så det är, och det är där det nu kommer en massa sådana incitament. Ja. Så det är ju också ett exempel på hur, ja men, det vargas playbook, man håller koll på de här då, olika förändringarna på marknaden som kommer, och där det finns liksom ekonomiska incitament, statliga incitament för att ställa om.
Regulatoriska medvindar, om du så vill.
Ja, det var det.
Ja, vi får bjuda in Vargas då, till podden och prata lite mer om detta vid tillfälle. Men hörni, då tänker jag att vi är klara för idag.
Tusen
snyggt.
Tack!
Jättekul att vara här.
Lunch. Ja. Var hittar man Loop någonstans, Camilla, om man vill läsa era nyhetsbrev?
Impactloop.se, så kan man signa upp sig gratis.
Bra, gratis. Kallar du?
Gratis är även mitt morgonbrev på IG.
Så är det.
Så att det kan du få, du som lyssnar.
Snyggt. Mm. Och det var podden. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Marknaden är tillbaka om en vecka. Trevlig helg. Hej då.